bakom namnet är många gånger spännande. Vem är det? Och idag, mina vänner, så har vi i studion med oss ingen mindre än Stina Monica Kristina, född Sundgren, men har bytt efternamnet till Lundgren. Det var inte så många bokstäver som skiftades. Och heter Stina Lundgren, som är ett kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. Välkommen!
Ja, men stort tack ska du ha. Tänk så länge jag fick leta efter att hitta en gubbe som nästan hette lika som mig. Ja. Så att jag bara behövde byta en bokstav.
Ja, fantastiskt hur det kan vara här i världen. Ja. Du är inte bara moderat kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, utan du såg ju också till att ska vi säga det byttes majoritet i vår kommun här för ett drygt år sedan.
Mm, det är alldeles korrekt.
Där du nu styr över tidigare kollegor i oppositionen. Nästan uteslutande, men inte riktigt, va?
Nej, vi är ju ett form av mittenstyre vi också. Så att, jag styr ju tillsammans med mitt parti Moderaterna. Tillsammans med lokala Tullingepartiet, Kristdemokraterna, Centern och 6 stycken avhoppade socialdemokrater som numera heter Oberoende S.
Ja, just det. Som det var lite prat om.
Ja.
Och det är klart att det blir prat om mycket när såna här saker händer. Hur kändes det att nå det mål som du väl har haft som oppositionsråd, att få ta över styret?
Alltså, det känns fantastiskt bra. Det var nödvändigt, tyckte jag. Jag kan ju säga att under hela 2023 så satt jag lite grann på avbytarbänken och tittade på under det kaoset som pågick i Botkyrka. Och till slut så rann bägaren över och tänkte att nu får det vara sluttjafsat. Nu måste vi liksom ha någon som kliver fram och tar ansvar och tar hand om Botkyrkaborna på korrekt sätt.
Mm. Ja, och det har ju inte gått mer än ett drygt år. För att det här är ju ingenting man gör i en handvändning.
Nej, men verkligen inte, och det är väl en hel del saker att ta tag i fortsatt också. Men jag känner ändå att vi har kavlat upp armarna och vi jobbar på i ett ganska högt tempo. Mm.
Mm. Ja, högt tempo, ja, det har ju Brynäs också när de spelar hockey.
Ja, men det är lite grann, alltså det är det som pratas lite grann med middagsbordet nu hemma, kan jag ju säga. Jag är ju lite förvånad ändå, även fast jag älskar mitt hockeylag Brynäs. Så de åkte ur förra säsongen, nu är de tillbaka och de är tillbaka med bravur, och jag har gått och sagt under hela hösten att ja, jag väntar bara tills de äter julskinka, då brukar de bli lite trött. Men de är ju fortfarande på.
Jaha.
Och vore det inte helt fantastiskt att gå från att åkt ur ett år, komma tillbaka och kanske sen vinna serien och SM-guld?
Ja.
Då måste jag åka upp till Gävle och titta på en match.
Jag förstår det. Och besöka, nu vet jag inte, nu heter det väl inte Gevalia Arena, men
Monitor Arena tror jag att det heter idag.
Ja. Mm. De har bytt namn.
Ja, några gånger.
Ja. Och även bytt spelare ifrån Tigern och de här grabbarna som spelade förr.
Ja, men det är duktiga pojkar.
Ja. Ja, att du håller på Brynäs, det beror väl kanske då dels på att du är född där uppe i trakterna.
Ja, precis. Jag är ju född och uppvuxen i en ort som heter Forsbacka, en liten gammal bruksort. Mm. Den ligger mitt emellan Gävle och Sandviken, kan man säga.
Men i Forsbacka spelar man ju bandy.
Ja, och handboll.
Ja, ja. Handboll, var du vänster nia eller
höger sexa? Nej, jag var kant sexa.
Ja.
Så Faktiskt, så i mina ungdomsdagar så har jag spelat turnering här i Tumba.
Nej.
Ja, visst. Vårt lag var här nere i Tumba och hade sån handbollsturnering. Mm. Så att,
hur gick det?
Kommer inte ihåg. Så kanske gick det inte så bra, jag vet inte.
Nej,
men vi var duktiga.
Vissa saker glömmer man ju. Det kan vara så. Handboll, är det också ett stort intresse hos dig?
Inte kanske lika stort som hockeyn. Men visst, jag tittar gärna på handboll idag. Det gör jag. Det finns några sådana här få sporter som jag är lite extra frälst i. Och det är ju hockey, handbollen, curling och skidskytte.
Skidskytte också, ja. Mm. Ja. Ja, vi har ju en plats här i kommunen som handlar mycket om skidor på vintern.
Mm.
Den här skidtunneln som man har pratat om, är det någonting som ligger och gror hos er styrande i kommunen?
Nej, den skrivbordslådan tror jag inte att vi har öppnat ännu i alla fall. Det har vi inte. Däremot så förlänger vi ju konstspåret nu under det här året. Och det verkar otroligt positivt. Jag fick se några positiva kommentarer nu också ifrån vår lokala Mitt i-tidning. Mm. Där, eftersom vi inför spåravgifter nu också.
Ja,
för att kunna underhålla och hålla bra och hög kvalitet.
Mm.
Och många kan ju tänka sig kanske att man blir lite negativt inställd. Men det verkar mest positiva reaktioner och det glädjer mig.
Ja, och jag var där ute här för en eller två söndagar sedan. När barnens Vasalopp gick av stapeln. Massor med folk.
Mm. Fantastiskt.
Ja. Alltså det var så roligt att se familjerna som satt och grillade och de små åkte skidor och skärtlapp och pulka och det var full rulle överallt.
Mm. Lida är ju en av våra stoltheter i kommunen. Vi är extremt stolt och de är fantastiskt duktiga, de som jobbar där också. Mm.
Ja. Det är otroligt roligt att se att det finns det här behovet hos folk att få röra på sig.
Mm. Det är en viktig del.
Ja, och det hjälper vi till med ordentligt här, va? Vi har ju, Brantbrink i Tullinge med orienteringsklubben där och så vidare. Massor med aktiviteter på de här ställena.
Mm, ja, men och Botkyrka är lite känt för det också, att vi är en idrottskommun, idrotts- och kulturkommun.
Mm. Mm. Ja, och det ska vi vara rädda om.
Absolut.
Mm. Det är bra det, för att jag funderade på om det blir en ishall i norra eller inte.
Du tänker så.
Jag tänker så, ja. Nej då, men visst. Vara ansvarig för en kommun. Nu hoppar vi väldigt, du har märkt det.
Ja, det är helt okej.
Ja, är det okej?
För mig är det det. Ja, jag hoppas det är det för lyssnarna också.
Ja. Jo, men det är väl bara att tiga och ta emot, som man brukar säga. Nej då, men det är ju så där med vindliga huvuden att man hoppar hit och dit från tuva till tuva. Att sitta som ansvarig i kommunen. Vad känner du som den stora, kanske till och med största utmaningen för dig?
Åh. Det var ju en liten fråga.
Ja, jag håller mig till de små sakerna.
Liten och nätt. Nej, men den största utmaningen, det är ju det är ju så, vi jobbar ju på uppdrag av Botkyrkaborna. Och naturligtvis är det ju de vi sätter främst i rummet. En stor utmaning det är att jobba med tryggheten. Men det är också någonting som vi satsar väldigt mycket på. Både i ekonomiskt och i sådana resurser, men också personella resurser. Främst för att kunna nå våra unga. Men vårt mål är ju att alla, oavsett om du är ung eller gammal, funktionsnedsatt, whatever, så ska du kunna känna dig trygg i din kommun. Om du så är på väg till jobbet eller till skolan eller till en fritidsaktivitet. Det är en jättestor utmaning med den kriminalitet vi har idag. Men det är någonting jag aldrig kommer att ge upp utan fortsatt kommer att kämpa för.
Mm. Ja, för att det är väl så alla vi som bor i Botkyrka känner att vi måste kunna tordas gå ut även om det är lite sent på kvällen.
Absolut, och därför så blir det viktigt också att vi tillsammans, ingen kan göra det här själv, jag kan inte göra det helt ensam, utan vi måste göra det här tillsammans. Och vi gör det tillsammans med tjänstepersoner, vi gör det med de som jobbar med våra fritidsgårdar, föreningslivet, skolan, alla vi tillsammans måste stå upp tillsammans emot det här meningslösa våldet som är.
Mm. Ja, precis. Och då blir man ju samtidigt lite skrämd när man hör och läser om Skärholmsmordet.
Mm.
Där en pappa då säger till några ungdomar att de inte ska bete sig så där.
Ja, och det är ju bedrövligt.
Ja.
Och det är beklämmande tycker jag. När, alltså det måste, vi måste kunna få säga ifrån. Vi måste få kunna säga till att det här är inte okej.
Nej.
Utan att man blir personligt straffad för det.
Mm. Självklart vill vi ha det så. Men det som man säger, det är lätt att säga men svårt att genomföra.
Så är det. Och vi gör det enkom om vi kan göra det tillsammans.
Ja, precis. Precis. Den stora risken är ju att det annars kan växa upp så kallad medborgargarden.
Mm.
Som tar lagen i egna händer.
Mm. Jag tror ändå att måtte vi inte komma dit.
Nej.
Nej. Och jag tror som det är idag med den nya regeringen också nu som har jobbat i 2 år. De har ändå verkställt otroligt mycket. Vi har polisen har kunnat ta fast mer folk än någonsin som inte hör hemma ute på gatan utan som borde sitta inlåst. Vi har kommit också mycket, mycket längre i lagar och ordning och polisen har fått mycket bättre verktyg idag än vad man hade tidigare.
Mm. Ja, det märks ju kanske framförallt på att det finns inte plats i fängelserna längre.
Nej, just det. Så att, jag vet inte om man ska kalla det ett angenämt problem. Eller?
Nej, precis. Men det skapar ett problem utan tvekan. Så att det är ju så. Och jag läste här också om att man har gjort en... Det var Aftonbladet som du väl läser varje dag också.
Man skummar alla dagstidningarna.
Ja, jag menar
digitalt
det.
Om inte annat.
Ja, precis. Om en undersökning i ett antal skolor om just hur många anmälningar skolstyrelsen hade fått om oro i klasser.
Mm.
Där det var över 8000 skolor man hade undersökt. Och hälften av dem hade just anmält till skolstyrelsen om oroligheter.
Mm, mm. Ja, och så ska det inte vara. Och det, jag satt ju tidigare som andre vice ordförande i utbildningsnämnden. Och då hade jag en motion där som jag skrev som heter Trygghet och studiero. Och den har man ju faktiskt tillämpat. Så man kan faktiskt påverka fast man sitter i opposition också.
Ja, om man är klok.
Ja, och då den heter alltså Trygghet och studiero för att kunna skapa bättre studiero i skolan. Men det viktigaste där det är ju också då att personalen på skolan tillämpar den.
Mm. Ja, och det har ju blivit en hårdare och tuffare attityd också ifrån elevhåll.
Ja, det går väl kanske inte att jämföra med när du och jag gick i skolan. Då vi hade en helt annan respekt för lärare och övrig personal i skolan jämfört med vad man har idag. Och lite grann tror jag vi måste komma tillbaka till det. Men också se till vad är skolans uppdrag då? Vad är skolans egentliga uppdrag? Lärare måste få vara lärare och utbilda våra elever. De ska inte vara psykologer eller poliser eller någonting annat, utan lärare måste just få vara lärare.
Ja, inte uppfostrare.
Exakt.
Utan som du säger, lärare. Jag har ju en dotter som är vice rektor nere i en skola i grannkommunen Salem.
Mm.
Som också berättar att föräldrarna har förändrats också.
Jo, men och det tror jag också. Det är en stor skillnad av samhället generellt idag jämfört med vad det var tidigare. Och jag senast igår så besökte jag var i Norsborg efter den händelsen som hade hänt där igår och pratade med dem som bor där. Och jag sa, ibland tänker jag tillbaka och man önskar att man kunde komma tillbaka till 70-talet när vi hade folkhemmet.
Mm.
Därför att då hade man ett helt annat nätverk och familjer umgicks på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Idag är det många som ser till sitt eget, jag och mitt och mina barn. Där jag är uppvuxen, som sagt, jag spelade handboll. Vi hade alltid föräldrarna som hjälpte till med allt från att tvätta matchtröjor till att köra oss till olika turneringar och så. Och man hade ett helt annat nätverk och man kände varandra.
Mm.
Man visste vilka som liksom, vem som var föräldrar till vilkas barn. Och det var heller inte svårt att komma i kontakt med någon annan förälder.
Nej, och idag tycker jag det ser ut som att många idrottsgrenar håller på att förstöra för väldigt många genom de här akademiskolorna de har, fotbolls, hockey och alla de här stora idrotterna. Startar så kallade akademier där man ifrån 8-10 års ålder ska vara professionell.
Mm. Och jag tror också att de behövs, de också. Men det måste även finnas något som passar alla. För alla kommer inte bli hockeyproffs eller fotbollsproffs. Nej. Eller handbollsproffs. Den här akademin, den kanske måste finnas. Och den har nog funnits tidigare också, fast det har varit på en helt annan nivå. Det barnen måste få känna, det är att det är roligt att göra aktiviteten.
Ja, leken får inte försvinna.
Nej, precis.
Och tidigare så var det ju så att om man tittar på hur det var ute i landet. Det var junior, det var pojklag, det var juniorlag och det var seniorlag. Jag menar, det var ju inte den tillströmningen till ungdomar på, jag menar, i Forsbacka var ju inte så det många som blev utanför ett fotbolls- eller handbolls- eller bandylag.
Nej, alla fick plats där.
Ja, ja. Precis.
Ja.
Här nere är det lite mera ungdomar.
Ja, det är lite konkurrens.
Ja, och den konkurrensen är ju knivskarp.
Mm.
Och det otäcka det är ju att den börjar då redan vid 8-10 års ålder.
Ja, det börjar i väldigt låga åldrar. Mm. Och då är det frågan om hur mycket är det som är lek och roligt och hur mycket är det som, och vilka krav kommer det från föräldrarna?
Ja, exakt. Jag tror nämligen i min enfald att det här är en föräldrafråga mer än en idrottsfråga.
Kanske.
För att jag hörde en så kallad fotbollsexpert uttala sig i det här. Och han hade en son som han hade på en akademi. Och han var 10 år. Men han funderade på att byta. För att han började uppleva att grabben tyckte inte det var kul. att ta sig till de här tre träningarna i veckan.
Ja, och det är inte bara tre träningar i veckan. Nej. Ofta så kör de ju 67 dagars veckor, ja, med matcher därtill också.
Ja, exakt. Matcherna tillkommer. Och då frågar man sig, hur går det med skolan? Hur går det med det andra, ska vi säga, sociala livet utanför idrotten?
Mm, mm.
Hur växer man som människa i de här i den här omgivningen,
mm, mm,
där allt går ut på att man ska vara bäst?
Ja. Som sagt, jag tror också att den behöver finnas till en viss del.
Mm.
Men lek och skoj måste liksom vara det som är tillämpat så länge man är barn.
Ja.
Och det måste vara en någonting som man väljer själv.
Ja, precis. Och utan det här som jag inbillar mig att föräldrar vill leva om sitt idrottsliga liv genom barnen.
Mm.
Där pappa har varit en framstående ishockeyspelare. Det är klart att grabben ska lira hockey. Och han börjar redan vid 3 års ålder. Om du förstår.
Ja, jag förstår. Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja. Och det kan ha varit så lite grann på 70-talet säkert också. Mm. Att man ville driva på en process. Men jag tror att vi ställer en ganska hög press till våra barn idag.
Mm. Och det gäller ju utbildning också.
Så är det, så är det. Och det kan jag säga att jag var noggrann med när min dotter skulle börja gymnasiet, så sa jag, välj någonting roligt.
Mm. Ja,
välj någonting som är kul. Någonting som du känner att det här vill jag hålla på med i 3 år. Mm. För är det så att du känner sen att du vill utbilda dig till högre, göra någonting annat, så kommer den tiden alltid att finnas.
Mm.
Men det viktigaste är, för att klara gymnasiet, välj någonting som motiverar dig och som är roligt.
Mm. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Och att man som förälder, precis som du säger, är medveten om det. Att det är glädjen som ger resultat.
Så är det.
Mm. Vad bra att vi är överens där.
Ja.
Ja. Ja, det är mycket, mycket här i livet som man får uppleva som förälder.
Så är det.
Och väldigt mycket också som man får uppleva som kommunalråd.
Ja, och varje dag. Varje dag är en ny dagbok.
Ja. Ja, det blir så. Ja. Och om du ska i din dagbok skriva ner det mest glädjande du har upplevt under din tid som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka?
Oj, det mest glädjande. Den budgeten vi satte nu för 2024 är jag faktiskt väldigt stolt över. Och jag är väldigt stolt över att för första gången på över 20 år så sänker vi skatten i Botkyrka.
Ja, det kan man ju vara stolt över, den där 10-öringen.
Ja, den kanske är lite liten. Det kan vara lite retfullt lite kanske. Men jag vill ändå visa på att det är en viljeriktning. Det här är en viljeriktning med nya styret. Och jag hoppas att vi framöver också kommer att kunna fortsätta sänka skatten. Vi ska inte ha länets högsta skatt. Vi behöver komma ner i nivåer där också människorna själva får känna att de väljer vad de vill göra för sina pengar.
Ja, har vi onödigt höga kostnader för vissa saker i kommunen?
Jag vet inte om vi har onödigt höga kostnader, men vi håller ju på att gå igenom nu. Nu var det som sagt första gången vi gjorde vår egna riktiga budget. Och där har vi gått in och tittat på liksom vilka effektivisering kan vi göra och vad ger det. Det är också viktigt att titta på vilka effekter det får. Om vi tar bort någonting, ja, men vad får det för effekter? Mm. Eller har vi saker som det här dubbeljobbar vi? Varför gör vi det? Och så har vi en möjlighet att spara in där istället. Mm. Jag tror att det viktigaste är det att pengarna kommer ut till verksamheten. Det är den viktiga delen i det hela.
Ja, ja, du sa tidigare att en högt prioriterad del är trygghet.
Mm.
Och vård och omsorg kommer också.
Ja, och där har vi ju en stor utmaning. Vi kan ju se nu idag att barnafödandet i Sverige minskar drastiskt. Det gör att vi framöver kommer att behöva se över om hur många förskolor och skolor vi ska ha i kommunen. Samtidigt som åldrandet ökar i samma takt kan man nästan säga. Och då måste vi se över vad kan vi göra med den personalen som kanske inte behövs längre i förskola och skola. Kan vi använda den till våra vård- och omsorgsboenden istället? Finns det någon möjlighet att skola om våran personal? Hur kan vi liksom ta tillvara på befintlig personal som vi har?
Mm. Ja, och där återigen, jag har ju tre döttrar. Och den yngsta dotra, hon är då på en förskola.
Mm.
Men tycker att det pratades om att man skulle kanske tvingas lägga ner därför att man har ingen tillströmning så att säga utav nya barn. Så att hon skulle få sluta och jobba efter sommaren. Och då säger hon, men pappa, jag tänkte jag kanske kan börja jobba med äldre.
Ja, och det är väl helt fantastiskt. Ja. Och det är vi måste erbjuda våran personal också. För antalet äldre som man också säger kommer att öka som sagt. Sen så har vi också, vi kan också se en trend i att de som inte är så gamla, alltså man har nått pensionsåldern men man är inte jättegammal, men man börjar få ganska svåra problem med att klara sig själv, och det kan ju vara både fysiska och psykiska problem som man då behöver hjälp med. Så att vi har en jätteutmaning med att titta över på våra vård- och omsorgsboenden och gruppboende framgent. Vad är det vi behöver göra och vad är det vi behöver ställa om?
Mm. Mm. Ja, det är många som jag höll på att säga, vi väntar alla på det. Jag menar att kanske få glädjen att bo i ett gruppboende eller i ett äldreboende med god omsorg och allt detta. Få hjälp med slipsknuten och,
ja, men
och allt
precis.
Det är.
Och det är så. Och faktum är att vi lever ju lite längre idag. Och då vill man ju gärna hävda att vi människor är mer friska idag, att det är därför vi lever längre. Och det är en sanning med modifikation, därför att att vi lever längre idag, det beror på att vi har så bra mediciner och reservdelar.
Mm.
När en höft går sönder så kan vi byta den. Mm. Och vi kan tillsätta mediciner, och det där går bra ända fram tills man fyller 80 år ungefär. Då har man liksom nått en gräns där du liksom inte kan, där du inte kan byta ut så mycket reservdelar längre, utan då får du mer acceptera att nu har jag nått en välbehövlig livslängd och nu får jag göra det bästa utav saken själv istället.
Ja, nu får jag sätta mig ner och bli den här soffpotatisen som jag har pratat så illa om tidigare.
Nej, det är nu du ska ut och röra på dig ännu mer så att du håller dig pigg och frisk.
Ja, visst, alltså det är ju så. Många behöver det, och så har man då krämpor som man inte kan. Mm. Det är ju då man blir den här soffpotatisen.
Mm. Mm.
Och det är väl inget ont i det?
Absolut inte. Nej. Man får försöka njuta av livet ändå.
Ja,
jag
självklart.
Såg ett fantastiskt reportage faktiskt på TV4 från våran thai-bokningsklubb som vi har i Tumba.
Ja.
Där har medbjudit seniorer 2 dagar i veckan. Så går de och tränar thai-boxning.
Ja.
Kan det vara något?
Jajamensan.
Ja.
Om de bara får byta ut mina höfter och mitt knä så ja. Kommer jag. Men jag står långt bak i kön för det.
Ja, jag förstår.
Ja, så där kan det vara. Att vara en soffpotatis behöver man ju inte vara om man efter en hård dags arbete, lite lätt uppstressad, kommer hem. Vad gör du då, Stina?
Men jag slår ju alltid på radion. Eller sätter på lite musik.
Ja.
Alltid.
Ja. Om du sätter på musik, vad vill du helst höra när du liksom vill komma tillbaka till lugnet?
Ja, men jag har några favoritlåtar, det har jag. Jag har Fields of Golden bland annat. Det är en av mina favoritlåtar. Lyssnar ju gärna till Cassidy och Sophie Selmani. Det här lite soft, lite lugna om jag behöver den nedvarvningen. Mm. Annars är jag en riktig allätare.
Ja, det är bra. Det ska vi alla vara, allätare. För att det är bra för både kropp och själ.
Mm. Mm.
Stina Lundgren, vad har jag missat nu i vårt lilla samtal? För jag tänkte att vi skulle avsluta med att gå ner i varv genom att lyssna på Eva Cassidy med Fields of Gold.
Mm.
Men vad har jag missat?
Ja, vad har du missat då? Uppvuxen i Gästrikland. Har bott i Botkyrka nu i 23 år snart.
Vi har inte pratat motorcyklar och sådär. För det är inte läge för det i vintertid. Men på sommaren vet jag att du med glädje sätter dig på en... Eller du har två, va?
Ja, faktiskt.
Två motorcyklar.
Ja, de får turas om lite grann.
Ja. Din man åker inte motorcykel.
Nej, inte än. Jag har tänkt att han ska börja övningsköra med mig nu.
Ja.
Och det är mitt argument till varför jag ska ha två motorcyklar kvar.
Ja, det gäller att vara både förberedd och annat. Ja.
Ja.
Ja. Vad tror du? Kommer det att bli en sån här gemensam motorcykeltur runt Mälaren?
Men det vet man aldrig. Det kan hända. Jag gillar ju att ta såna dagsturer. Har blivit lite för gammal för att campa. Men det finns ju alltid andra möjligheter till övernattning.
Ja.
Men annars är dagsturer det är min njutningspunkt. Jag kör aldrig för fort.
Nej.
Och det har inte bara att göra med att jag är kommunstyrelsens ordförande. Nej. Utan det är mest därför att jag njuter inte av det. Alltså, jag får inte den kicken av att köra fort. Jag får en kick av att köra motorcykel i en skön takt med lite kurviga vägar.
Ja, ja. Slingebulten.
Ja, bland annat. Mm.
Ja, det låter som du längtar efter sommaren.
Jag gör ju det. Förra veckan så kikade ju solen fram lite grann och så stod man där och njöt av solstrålen. Och det första man tänker på det är, hur långt är det kvar nu innan man kan ta ut bågen?
Ja, men det är väl härligt att ha någonting att se fram emot.
Ja, men verkligen.
Ja. Och som du kanske har märkt så har vi tittat framåt i det här samtalet.
Ja.
Vi har inte tittat i backspegeln.
Nej, men det är väl jättebra. För det är också min devis. Mm. Det som har hänt sedan tidigare, det får vi ta med oss i bagaget. Mm. Göra det bästa utav. Och nu måste vi se framåt. Jag har en väldigt positiv framåtanda. Mm.
Ja, för att måla vindrutan svart och titta i backspegeln och köra framåt, det blir inget bra.
Nej, nej. Det mår ingen bra utav heller, tror jag.
Nej, det kan vara så. Stina Lundgren, jag ber att få tacka så mycket för att du har tagit dig tid och besökt oss här på Radio Botkyrka.
Ja, men stort tack för inbjudan. Jag kommer gärna tillbaka igen.